I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay.
Hej kära lyssnare, varmt välkommen till podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Fredrik och vi kommer att prata om den nya brottsligheten. Ja, vad är då den nya brottsligheten? Den nya brottsligheten är för det första undertiteln på Fredriks bok som har kommit ut som heter Gangstervåld, den nya brottsligheten. Så det kommer vi prata om bland annat. Intressanta tankegångar där från Fredrik. Glöm inte att du kan följa podden Snutsnack på Facebook och på Instagram. Gör gärna det. Även idag har jag lite bonusmaterial till mina Patreons. Och vill du stötta podden och också bli Patreon och få tillgång till det här bonusmaterialet så är det väldigt enkelt gjort. Du går in på patreon.com/snutsnack. I övrigt så önskar jag dig en fantastisk lyssning och att du såklart är försiktig där ute.
13-10,
varmt välkommen till Snutsnack, Fredrik.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Det står bra till.
Ja, härligt, härligt. Jag vet att du kom in rushande här nu. Vi hade ju en tid och du var ju lite sen. Men det
jag ber om ursäkt.
Det ser vi mellan fingrarna med. Du jobbar som polis.
Stämmer bra, sedan 10 år tillbaka.
Hur kom tankarna upp kring att börja jobba med det yrket?
Det är en bra fråga. Det är så jäkla länge sedan nu så jag minns knappt. Men jag famlade lite efter vad jag ville göra i livet. Och jag gjorde en utlandstermin lite som ett äventyr. Så jag läste statsvetenskap på University of Sussex i England.
Okej.
Okay. Och sen kändes det kändes väl spännande och meningsfullt med polisyrket. Det var ju verkligen i ropet då. Nu har man ju svårt att fylla utbildningsplatserna. Men då när jag sökte 2006, det var ju riktigt tuff konkurrens att komma in på polisutbildningen. Så att det var säkert någonting psykologiskt också, att man vill ha det som är svårt att ha.
Det känns ju väldigt akademiskt där liksom, det här med Sussex och statsvetenskap. Hur var skillnaden att läsa på polishögskolan sen då?
Nej, men polisyrket är ju i grunden ett praktiskt jobb. Men jag tror polisutbildningen på gott och ont är väldigt teoretisk. Ja. Det var någonting jag själv kände när jag kom ut. Att man hade nog behövt öva lite mer på de praktiska bitarna. Och det är många instruktörer som fortfarande idag vittnar om att det är för lite av det på polisutbildningen. Så att under utbildningen då kändes det ganska hemmatamt. Det var en större omställning sen när man väl kommer ut och börjar jobba med människor.
Just det. Var gick du utbildningen någonstans?
Det var gamla polishögskolan, Sörentorp.
Klassisk mark.
Ja, som numera är nedlagd. Nu kör de väl... Finns det väl i Växjö, Malmö, Borås, så är det Södertörn i Stockholm och så är det Umeå.
Just det. Men när du gick utbildningen, då söker man väl sig då till något område. Vad hamnade du efter du var klar?
Jag är ju född och uppvuxen i Stockholm så det var ganska självklart att söka till Stockholm. Och då hamnade jag i dåvarande Norrorts polismästardistrikt som omfattade 5 kommuner. Det var ett väldigt stort distrikt. Det var Sollentuna kommun, Upplands Väsby, Sigtuna, Järfälla och Upplandsbro.
Just det. Du berättade här lite kort att det var ganska teoretiskt och man kanske hade behövt lite mer praktiska övningar. Kunde du känna av det när du kom ut att det kanske saknades det här praktiska, de här praktiska övningarna lite grann?
Jag tror det. Alltså, hantera IT-system, hantera radion, bilkörning. Polisyrket är i grunden ett praktiskt arbete. Sen naturligtvis det är mycket av det man studerar under polisutbildningen är ju också betydelsefullt. Så att det är en prioritering vad man ska få in. Men jag tror ju att polisutbildningen skulle behöva vara lite mer praktisk och lite mindre teoretisk. Och de teoretiska bitarna man behöver lägga större vikt vid, det är juridiken, tror jag, snarare än beteendevetenskap som tar upp en ganska stor del av utbildningen. För att det är en hög medelålder på de som antas till polisutbildningen. Då har man genomgått sina formativa år, man är en vuxen människa. Så att studera beteendevetenskap, det tror jag påverkar ens förmåga att möta människor på den yttersta marginalen. Medans motsvarande studier i juridik innebär gigantiska språng i att kunna hantera yrkesrollen som polis.
Mm. Handledningen då när man kommer ut som ny i yrket och man har liksom äldre konstaplar som ska vägleda en. Hur funkade den då?
För mig funkade det toppenbra. Jag var oerhört nöjd med mina instruktörer. Man har ju och så är det fortfarande, man har en handledare under hela aspiranttiden som är 6 månader. Sen på de olika momenten när man jobbar i yttre tjänst och utredning och trafiken och så vidare, så har man ju olika instruktörer. Och mina instruktörer var klockrena. Jag minns att jag var i Göteborg på en kort semester efter examen på polisutbildningen och innan aspiranten skulle påbörjas. Och då blev jag lite nervös för att aspiranten, det är ju både ett lärande men man blir också bedömd. Man måste ju bli godkänd. Och då ringde min instruktör och en vecka innan och sa att det skulle bli så jäkla kul att jag kom. Och han såg fram emot det och det här skulle bli toppen. Och då blev man ju istället fylld av energi. Så att det var klockrent.
Ja, kul. Jag tror också att det är oerhört viktigt att ha de här bra handledarna som verkligen gillar att handleda, för alla gillar inte det.
Nej, det är jätteviktigt.
Men vad jobbar du idag då?
Idag jobbar jag i lokalpolisområde Rinkeby. De här gamla polismästardistrikten i Stockholm är ju som all annan distriktsindelning uppbruten i och med nya polisorganisationer 2015. Så lokalpolisområde Rinkeby, men det namnet är ju lite missvisande för att det omfattar ju hela Järva med Rinkeby och Tensta, Husby, Kista, Akalla och även Spånga. Så det är ett stort lokalpolisområde.
Just det, jag har haft 2 gäster. Jag tänker spontant på Rissa och Hanif som har gästat podden. Jag vet inte om de jobbar kvar och ser det.
Jo, det gör de. Det gör de. Ja. Riktigt bra och drivna kollegor.
Ja, kul att höra. Och ni som inte har hört de avsnitten får kolla upp det. Hanif och Rissa. Den här veckan sänds Snutsnack i samarbete med Biltema. Min fru har fått ett jobb som är sådär lite för långt bort för att cykla hela vägen med sin egen hästkraft. Så vi har varit på Biltema och kikat på elcykel. Det är någonting som de har där och sen blir man ju liksom lite imponerad av hur mycket prylar de har där. Det är ju träningskläder och byggartiklar och leksaker och fritidsutrustning. Men elcykel var i alla fall vår målbild. Och det bästa som de har är att om man bestämmer sig för någonting så kan man beställa det på hemsidan sen och hämta dem i varuhuset redan inom 2 timmar. Och de monterar även cyklar. Då kanske man inte får det precis under 2 timmar. Men det här är ju otroligt bekvämt och man sparar massa tid och det är gratis. Så ett tips är att du går in på biltema.se. Går in där i lugn och ro och kika om det är något du är intresserad av och så använder du av den här tjänsten köp och hämta. Men det är ju så att du är ju faktiskt inte bara polis.
Nej, inte bara.
Vem är bara polis?
Jag är tandläkare också.
Ja, vi ska rekommendera den, tandkrämen.
Den referensen flög ur huvudet på många yngre lyssnare kanske.
Ja, kanske. Nej, men du har ju pysslat med lite annat också, lite mer kan man väl säga då, teoretiskt än just polisarbete. Berätta lite mer om det.
Ja, precis. När jag började jobba som polis och gjorde PR-rotationen och jobbade ytterst tjänst, så läste in en filkand i kriminologi vid Stockholms universitet. Och sen har jag på senare år haft förmånen att på deltid få läsa in en master i kriminologi på Cambridge.
Okay.
Och här om veckan så utkom jag ju med en bok på kriminologiskt tema som heter Gangstervåld, den nya brottsligheten. Och det är en bok som beskriver brottssituationen som vi har idag. Vi har ju gått igenom någon form av normaliseringsprocess i Sverige, och många glömmer ju bort att den här situationen vi har med organiserad brottslighet och gangstervåld, den saknar motstycke i vår egen historia, och det finns inget annat land som är jämförbart i Europa med den här typen av grovt våld. Och det där blev verkligen en ögonöppnare när jag studerade i Cambridge, och inte bara att situationen i Sverige är extrem, utan också att finns en sån oerhört stor skepticism mot straff och poliser i Sverige som en lösning på det här problemet. Och nu har det hänt ganska mycket i debatten på senare tid, så nu talar ju alla om hårdare straff. Men så var det inte riktigt när jag började skriva boken, men även nu när den har kommit ut här så tycker jag fortfarande att de åtgärder som både genomförs och diskuteras är långt ifrån tillräckliga.
Just det, jag ska fråga dig om vilka åtgärder just du tycker skulle kunna tänkas vara tillräckliga. Men innan jag ställer den frågan så skulle jag vilja att vi kanske definierar just ordet gangster. Alltså det är ju, jag tror att många kan få upp olika bilder. Din bok heter då Gangstervåld, och i Sverige, jag tänker på gangster, tänker jag kanske på maffian och gangsterfilmer och så vidare och så vidare. Men hur definierar du gangster som har skrivit den här boken Gangstervåld?
Gangster är i grund och botten en livsstil. Vi har ju traditionellt sett haft kriminella i Sverige som antingen har haft ett narkotikamissbruk och begått brott för att kunna finansiera det. Eller så kallade ungdomar på glid som har hamnat snett och haft det svårt på olika sätt. Sen har det naturligtvis funnits grovt kriminella i Sverige också, men det som är tydligt med brottssituationen idag är att vi har väldigt många kriminella som absolut inte har liksom hamnat snett i livet, utan de har vuxit upp i områden där det finns en gangsterkultur, ett ideal att vara gangster. De har det här som en livsstil, de har en helt annan uppfattning om rätt och fel, och de har en kriminell karriär helt enkelt. Och det här är någonting som är helt nytt. Och där tycker jag gangster fångar det ganska bra. Och det finns ju också den här gangsterkulturen som finns i svenska förorter påminner ju väldigt mycket om den gangsterkultur som finns i många amerikanska getton. Och då tycker jag att just det engelska termen gangster är väldigt träffande.
Mm. Det har ju på något sätt nu öppnats debatten har liksom öppnats upp, och det kan man väl säga, det var väl ställföreträdande rikspolischefen och Mats Löfving heter han väl, va, som var ute och pratade. Då pratade man ju då om det här klanernas brott och klaner som begår brott, och då har det liksom öppnats upp plötsligt att få prata om det här, att det liksom någonting som tidigare kanske då inte riktigt har existerat. Men nu så medger de flesta om att ja visst, det här existerar. Skulle du vilja inkludera de här klanerna eller vad man nu än kallar det i den här gangsterkulturen?
Nej, det är lite olika, va? För att det här klanerna som förtjänstfullt har beskrivits av bland annat Per Brinkemo, det är ju liksom en organisationsform i frånvaro av en stark stat som finns i företrädesvis Nordafrika och Mellanöstern. Den här gangsterkulturen och de här gangstrarna, det är snarare en subkultur som har uppstått i svenska förorter. Den här gangsterkulturen finns inte i de här gangstrarnas föräldrars hemländer, utan det är något som uppstått här. Sen har ju den naturligtvis element från föräldrarnas hemländers kultursfärer, liksom den svenska kulturen, men framförallt den amerikanska gangsterkulturen. Sen är det ju så att personer som begår brott och står utanför det konventionella samhället, de är ju ofta multikriminella och tar de möjligheter som finns för att tjäna en hacka. Och det gör ju att de här linjerna flyter ihop. Alla kan samarbeta med alla om det finns lukrativa möjligheter. Och framförallt i de här släktbaserade nätverken så är det ju då yngre släktmedlemmar som växer upp i ett område med den här gangsterkulturen där det finns andra typer av gängbildningar. Så det är inte nödvändigtvis vattentäta skott, men jag tycker att det är en rimlig kategorisering att tala om släktbaserade nätverk eller klaner å ena sidan, eller då de här förortsgängen eller lokala kriminella nätverken å andra sidan. Och sen därutöver har vi också de gamla MC-gängen, och de finns ju fortfarande kvar och framförallt ett stort problem på mindre orter.
Just det. Men om vi pratar om subkulturer och områden där man växer upp med den här gangsterkulturen, vad är det som gör att man triggas att liksom ansluta sig till den här gangsterkulturen då, om man inte tillhör någon släkt eller man är liksom fostrad att bli kriminell eller något sånt där? Vad ser vi för signaler liksom i de här områdena?
Den här kulturen är väldigt dominerande och närvarande, och det är inte konstigare än att ungdomar som har vuxit upp i Fagersta har vuxit upp i en delvis annan ungdomskultur än ungdomar som har vuxit upp på Djursholm. Alltså det finns variationer inom ett land eller inom ett samhälle. Och här kan vi se då i de här utanförskapsområdena att det finns en tydlig gangsterkultur, och den åskådliggörs väl inte minst genom de här populära gangsterrapparna. Det är inte gangsterrapparnas fel att den här gangsterkulturen finns. Det är snarare gangsterrapparna som är en produkt av gangsterkulturen. Sen sker ju naturligtvis en växelverkan, att de här gangsterrapparna blir ju förebilder för många unga.
Men är det rappare då som sjunger gangsta eller rappare som är kriminella?
Alltså Både och. Det finns ju en del av de här gangsterrapparna som inte egentligen begår några brott. Men sen har vi också en del av dem som faktiskt är grovt kriminella. Och utöver det så finns det ju väldigt många personer som är kriminella som syns i vardagen, i gatubilden i de här utsatta områdena. Som har en väldigt hög social status och tjänar som förebilder för många unga. Samtidigt som problemet är att personer som lyckas på mer konventionella sätt och är laglydiga, de tenderar ju att flytta från de här områdena. Så de personerna som finns kvar i utsatta områden, som har mycket, mycket pengar och status, är ju tyvärr ofta kriminella.
Mm. Men jag vet, och jag lyssnade på en podd som du var med i, där du liksom jämförde lite grann Ultima Thule, alltså den här... vad ska vi kalla Ultima Thule då? Men det var ju högerextremas favoritband för ganska många år sedan då. Men de spelades ju aldrig i mainstream media.
Ja, jag tror inte att jag har tagit Ultima Thule som exempel. Jag är verkligen ingen expert på vikingarock. Men jag tror väl just Ultima Thule var ett band som markerade tydligt mot nazister och vitmaktmusik, som också var populärt under samma tid. Och där var ju skolor och föräldrar och det offentliga, man var väldigt medveten om att det här var extremt dåliga värderingar som man markerade mot, tog avstånd ifrån den här musiken. Det var otänkbart att vitmaktmusik skulle spelas i P3 eller att de här musikerna, trots att de var populära, skulle bli inbjudna till musikgaler. Det kom en undersökning 1997 som visade att 12% av alla unga regelbundet lyssnade på den här typen av musik. Och jag tycker man ska, jag jämför inte den musiken med gangsterrappen, men jag tycker att man ska tillämpa samma nolltolerans, för att gangsterrappen har extremt dåliga värderingar.
Och vad tänker du på då där, kring, är det våld och...
Den är konfliktsökande. Det handlar om ett ideal om den starkes rätt. Den är våldsromantisk. Den romantiserar narkotika. Det är en dålig kvinnosyn. Det är budskap om att bryta mot regler och lagar. I jämförelse med majoritetssamhällets traditionella värderingar om att man ska söka samförstånd, man ska vara rationell, man ska vara lugn, man ska vara hänsynsfull, man ska vara vänlig, man eftersträva laglydnad. Men det stora problemet är inte gangsterrapparna, det stora problemet är den här gangsterkulturen som finns bland barn och unga och unga vuxna i Sverige idag. Och det är naturligtvis svårt att förändra kultur, och i synnerhet ungdomskultur, men någonting måste göras för att försöka komma till rätta med det här, och där tror jag att alla aktörer måste ta ett ansvar.
Det här är ju en oerhört populär genre. Jag hörde igår på, jag var uppträdde på Norra Brunn och tog bussen hem, och var ett ungdomsgäng som klev av samtidigt som mig och liksom sjöng med i någon sån här låt. Så man märker att det är ganska mainstream att lyssna på den här typen av gangsterrap. Men det låter ju lite också då som, det var ju också på, jag tror det var 80-talet när det kom då liksom 666, the number of the beast liksom. Djävulens musik. Djävulens musik och så här. Det låter lite som att man är någon så här moralpolis också då.
Ja. Och i grunden är det ju inte musiken som är problemet, och att ungdomar på Lidingö lyssnar på den här gangstrappen, det är förmodligen inget problem, men det finns ett problem i de utsatta områdena med den här typen av negativa förebilder, och att många får präglas av den här kulturen och får en moraluppfattning som leder till brottslighet eller som gör individer benägna att begå brott. För att det man ofta tappar bort i den svenska debatten och diskussionen, eller har gjort under lång tid, är att man hela tiden fokuserar på fattigdom, relativ eller absolut. Men för varje person som befinner sig i någon form av svår livssituation så finns det jättemånga andra som befinner sig i exakt samma situation som inte begår brott. Och därmed räcker det inte med att förklara brottslighet med någon form av ekonomisk ojämlikhet, utan den yttersta spärren för människor, begår man brott eller inte, det handlar om moral. Och moralen formas i hög grad av kulturen, och det är därför den här gangsterkulturen är så problematisk. Och den här gangsterkulturen, och att vi får att det finns då en brutalitet och våldsamhet i vardagen i de här områdena, det är det som i slutändan leder till den här typen av skottlossningar och bombattentat och utpressning och brutala rån som vi ser i Sverige idag.
Men jag tänker på, du pratar om moral, och då säger man så här, till exempel, var det föräldrarna? Men det vet vi ju mycket väl också, att man formas ju väldigt mycket i unga år av de man hänger med, så att säga.
Ja,
och i ungdomsåren, att det inte bara föräldrarnas värderingar som följer med livet ut, utan
det är föräldrarnas stora påverkan i gener, alltså vilka gener man ger barnen, och det där får man ju också komma ihåg, att olika individer har, det finns nog förmodligen ingen kriminell gen, men olika gener gör att personer har lättare att vara mottaglig för viss input från samhället som gör att man begår brott. Och det är det som är svårigheten för många föräldrar i utsatta områden, att man gör sitt bästa för att hålla barnen på rak kurs. Men barnen är hela dagen i skolan. Sen kommer de kanske hem och äter middag. Sen är de ute och umgås med kompisarna. Så föräldrarnas möjlighet att fostra barnen är begränsad. Och det är som det här klassiska talesättet att det krävs en by för att uppfostra ett barn. It takes a village to raise a child. Och den här byn då som de här utsatta områdena utgör, den är präglad av den här destruktiva kulturen. Och det här upplever jag att medvetenheten om det här problemet är väldigt liten i Sverige. Och det diskuteras, tycker jag, nästan aldrig om hur ska man komma till rätta med det här problemet.
Innan vi började prata om just den här problematiken i områdena och med de här normerna som de själva sätter upp, hur man ska vara. Du säger att i den här rappen till exempel så pratar man om att man ska bryta mot regler, men de har väl ganska strikta regler själva hur man ska uppträda och inte uppträda, till exempel gentemot polis.
Ja, precis. Och det finns ju en alternativ moral. Det är ingen människa som är normlös, utan det finns alltid normer. Och i den här gangsterkulturen så har det bildats normer som är brottsalstrande. Och sen återigen vill jag betona att liksom de här gangsterrapparna, det är liksom, den här musiken är ju liksom sekundär. Musiken skulle jag säga, det är ju främst ett symptom på den här kulturen.
Mm. Jag förstår. Men såg du det här när du var ute och jobbade? Var det det som triggade dig att titta liksom närmare på det här, eller varför blev det just det här ämnet att skriva om?
Nej, men boken beskriver både strukturen för de här gängen och hur brottsligheterna har utvecklats. Och sen så blir det också en genomgång på kriminologisk teori då, som jag hämtat hem från Cambridge. Varför begår människor brott? Och det kan inte undgå någon i Sverige som inte bor under en sten att vi har den här typen av gangsterkultur. Det är ju bara att titta på topplistorna på Spotify. Det är ju bara åka ut till vilken förort som helst och prata 5 minuter med ungdomar, så får man ju ett visst grepp om det här. Och där är forskningen väldigt tydlig. Det finns mycket teorier då. Bland annat finns en svensk professor i Cambridge som heter Per Olof Wikström som har skapat något som kallas den situationella handlingsteorin. Och den beskriver just det här, vad är det som leder fram till att en människa begår brott? Och den börjar med att först så måste du ha en motivation. Att du är arg på någon så att du vill slå den personen på käften. Eller du vill ha någonting du kanske inte har råd att köpa och så vidare. Sen i ett nästa steg så finns det någon form av självbehärskning och rationalitet. Där man överväger att, ja men okej, jag är arg på den här personen nu, men om jag slår han så kommer han slå tillbaka. Det blir inget bra, vad får det för konsekvenser? Jag kanske blir tagen av ordningsvakten här och utkastad från krogen. Eller den här mobiltelefonen jag vill ha, jag kanske kan spara ihop till den istället. Jag har inte råd med den nu. Men om man saknar den här rationaliteten och självbehärskningen, då är den yttersta spärren moral. Och moral formas av kultur, och det är därför vi har länder i världen som har en väldigt låg brottslighet, till exempel Japan. Medan vi har andra länder som har en betydligt högre brottslighet då, till exempel Sverige. Och det kokar i grunden ner till kulturen och hur den formar människan och människans moral.
Så du menar, vid avsaknad av den här moralen då, så väljer man då till exempel att stjäla eller en mobil, råna någon på en mobil till exempel då, alltså för avsaknaden?
Ja, precis. För att jag menar, när du går på ICA, varför snattar du inte?
Nej, för sig, det är ju ganska osannolikt att jag skulle åka fast. Jag tror jag kan en del bra knep.
Ja, precis. Och skulle du åka fast om du bara sa så, oj, ursäkta, förlåt, jag är så förvirrad, det har varit en lång dag på jobbet och så vidare. De skulle aldrig ringa dit polisen för att sätta dit dig.
Nej, kanske inte.
Nej, så det är mer, för de flesta människor är det mer eller mindre riskfritt att snatta. Men man gör det inte, för att det är fel att stjäla. Så att
just det.
Brott kokar alltid ner till den enskilda individens moral. Och i Sverige har det funnits en lite naiv inställning kring, tror jag, människans natur. Att vi har haft en föreställning om att alla människor är i grunden goda. Och begår man brott så beror det på olyckliga omständigheter, och då är det synd om individen, och då ska den ha hjälp och vårdas. Så det här är någon form av Bams-filosofi, att vi måste bara vara snälla mot vargen så kommer allt bli bra. Men
just det.
Faktum är att det finns väldigt många personer som saknar empati, som är farliga, våldsamma personer som är oförbättreliga. Och det är därför också det är så viktigt med hårda straff, att personer som begår grova brott, de måste vi låsa in, dels för att ge brottsoffer upprättelse, men också för att skydda samhället.
Men nu har ju justitieministern varit ute här och berättat om alla de straffhöjningar man har gjort. Alltså man har straffskärpningar, ska man väl säga då.
Precis,
då har de inte det tillräckligt då?
Nej, långt ifrån. Då har de den här talepunkten att vi har genomfört 50 straffskärpningar och 20 nya brottsrubriceringar. Men när man tittar lite närmare på det där, då handlar det till exempel om att grovt olaga tvång, där har minimistraffet höjts från 6 månader till 9 månader. Eller att man har höjt minimistraffet för grovt vapenbrott då till 2 år. Och det är naturligtvis bra, men det är långt ifrån tillräckligt. Om vi tar grovt vapenbrott till exempel då. Hittills i år så har polisen påträffat lite mer än 200 personer, uteslutande unga män, på stan som har haft vapen. Mm. Och inte sällan militära automatvapen. Och då häktas de och sen så döms de i normalfallet då för grovt vapenbrott. Och det genomsnittliga straffet för det 2019 var 2 år och 1 månad. Och eftersom huvudregeln är att man friges efter 2/3, då kommer de ut efter 17 månader.
Just det.
Och de här killarna, när de har suttit inne i 17 månader, det är 99% kommer fortsätta med sin brottslighet. Det är ingen av dem som går till konvux och sen till Arbetsförmedlingen. Och då när de har suttit i fängelse så har de blivit mer förhärdade. De kommer ut med en högre kriminell status, med ett högre våldskapital och är ännu värre.
Så egentligen så skulle det behöva, och sen kommer de tillbaka till sitt område och är ganska coola, alltså nu pratar jag lite här med förutfattade meningar, men är ganska coola, de har suttit inne för vapenbrott, de har bara suttit då, som du i ditt exempel, 17 månader och de har stärkt sitt våldskapital, kan man väl säga kanske.
Och de här unga refererar ju till de här killarna som legender i de här områdena, som kommer tillbaka liksom och har suttit inne. Och nu föreslår till exempel Moderaterna då att vi ska dubbla straff för gängkriminella. Ja, men då kommer de här 17 månaderna bli knappt 3 år.
Just det.
Och då är det fortfarande så att de kommer fortsätta. Så vi måste...
Hur länge skulle de behöva sitta inne då enligt dig?
Ja, det vi vet, i kriminologin finns det något som heter crime age curve. Det kallas brott ålderskurvan på svenska. Och den visar ett generellt samband mellan ålder och brottsbenägenhet. Och man är som mest brottsaktiv i unga år. Och det kan vi också se, om vi tar skjutningarna till exempel. Av alla som är misstänkta för skjutningar så är medianåldern 23 år. Den är ganska ung. Och sen blir människor mindre brottsaktiva med åren. Och det har att göra med dels att frontalloben i hjärnan som styr vårt konsekvenstänkande i hög grad, den är först fullt utvecklad när vi är 25 år. Och sen testosteronnivåerna börjar sjunka kring 30. Och sen ändras ju de sociala omständigheterna. Så att när man blir äldre och liksom träffar lite äldre tjejer, de är inte lika imponerade över att man liksom håller på att begå brott och så vidare. Så det är de sociala incitamenten för brottslighet eller laglydnad förändras. Och det gör att tar vi killar som är 19, 20, 21, 22, 23 för de här grova vapenbrotten, då behöver vi nog låsa in dem i kanske 10 år.
Mm.
Och jag tycker att det är ett fullt rättvist straff, för vad fan har en Kalashnikov i bakluckan för? Det finns bara ett användningsområde för den. Och då tycker jag gott man kan få ett proportionerligt och rättvist straff som motsvarar 10 år.
Och då menar du också att när man kommer ut då efter 10 år, om vi säger då efter 10 år, så har man inte kvar samma gäng, man är kanske mindre brottsbenägen eftersom man på något sätt har mognat då, rent biologiskt också. Du pratar om frontalloben.
Det är ingen som minns dig i ditt område. Och du kommer förmodligen inte vilja sitta 10 år igen och komma ut när du är 40. Ja. Och precis som du säger, man har mognat som person. Fängelset har inte gjort dig till en bättre människa. Men det är en stigande ålder. Sen är det såklart, en del kommer ändå fortsätta begå brott. Mm. Men nettoeffekten blir totalt sett positiv. Och inte bara det att du blir mindre generellt sett brottsbenägen när du kommer ut. Det är också så att du har förhindrat väldigt många brott under den tiden som du har... Man har förhindrat brott under den tiden individen har suttit inlåst. För att i Sverige säger man ofta det att hårdare straff fungerar inte. Men det man menar då, det är att hårdare straff har en liten avskräckande effekt. Och att personer blir inte bättre av att sitta i fängelse. Men hårdare straff fungerar i så mått då att sitter du inlåst så kan du inte begå brott.
Just det. Nej, det förstår vi ju alla egentligen.
Ja, fast vissa tycks ha väldigt svårt att förstå det. Men nu här om veckan så hände ju något sensationellt. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi som av många då under lång tid har uppfattats argumentera emot hårdare straff och så vidare. Han skrev ju då en artikel i Kvartal med rubriken att inlåsning fungerar. Så att, ja, det har verkligen hänt någonting i svensk debatt. Men jag upplever tyvärr att det är mer retorik än verklig förändring.
Ja, men som ex-polis då så kan jag väl säga att man inte är speciellt... Man kunde ju se de här tendenserna... Jag menar, jag avslutade min anställning på Polismyndigheten 2008, men... Ja, man kunde ju se de här områdena. Vi var ju ute då där du jobbade i Rinkeby och det var ju mycket, mycket gangster, alltså ihopkopplade nätverk och sådär redan då. Och det här har man ju försökt att förklara, men varför har det inte gått ända fram?
Nej, jag tror att en delförklaring är att vi har haft ett kriminologiskt etablissemang som har förminskat det här problemet eller förnekat det. Jerzy Sarnecki sa 2003 att de här förortsgängen var en myt. Och det hör man ju fortfarande folk säga att jo, men det dödliga våldet var högre i början på 90-talet, säger man. Men när man säger det, då blandar man ihop statistiken, för att då blandar man ihop de här gangstermorden med alkoholister som hugger varandra med kniv och pundare som har ihjäl varandra och det tragiska partnervåldet. Och de kategorierna har minskat, men gangstermorden har ökat. Och då döljs, så att säga, ökningen av gangstermorden i den totala statistiken.
Och man hade ju hellre inga större följdeffekter på de morden, ett fyllemord till exempel då, att man gick och högg i hämnd och sköt varandra i hämndsyfte och sådär, vilket vi kan se i de här gangstermorden nu. Vi läser ju om det var och varannan vecka att man hämnas, och det blir ju liksom synergieffekter hela tiden, mord på mord på mord.
Ja, och de här gangstermorden, de är ju, och skjutningarna, nu är vi uppe i över 250 hittills i år, och de är ju en allmän fara. Det är ju människor, ja. Hittills är över 10 personer då de senaste åren som har dött. Alltså oskyldiga personer som har bara råkat befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Har ju dött senast, det här väldigt uppmärksammande, den här 12-åriga flickan. Sen har det ju ännu fler som har skadats. Och ännu fler som skräms av de här skjutningarna. Så att det är ett samhällsproblem på ett helt annat sätt. Sen får man också komma ihåg att de här skottlossningen och bombattentaten, det är bara den yttersta formen på ett mycket större problem. Det blir lätt att vi fokuserar på det här grövsta våldet. Men vi har ett jättestort problem med brutala rån, utpressning och inte minst övergrepp i rättssak. Brottsoffer som inte vågar anmäla, vittnen som skräms till tystnad och även poliser som utsätts för hämndattacker.
Mm. Vilket... inte var så vanligt för i alla fall 20 år sedan, så var det inte speciellt vanligt, kom jag ihåg när jag jobbade i alla fall, att poliser blev hotade.
Nej, precis. Jag menar att som det var här nu här om året, att man åkte förbi ett yttre befäls villa i Västerås, gjorde en drive-by och sköt in med Kalashnikovs i huset. Jag menar, den här typen av dåd, du får ju bege dig till Sicilien, söder Italien, för att hitta något liknande. Så att situationen i Sverige är väldigt extrem. Och ska vi komma till rätta med det här, då måste vi vidta kraftfulla åtgärder som vi hittills inte har sett.
Förlåt, jag avbröt dig. Men Om vi tittar tillbaks på ditt yrke då som polis med kunskaperna här, dina kriminologiska kunskaper. Hur påverkas man som polis i yttre tjänst av att då till exempel jobba i ett sånt här område som du gör i Rinkeby, ser folk begå brott, de blir gripna, kommer ut igen efter ganska kort tid. Hur påverkar det liksom arbetsmoral och sådär?
Jag tror det man framförallt påverkas med när man jobbar som polis, det är ju att du ser ju brottsoffer och du ser de människorna som drabbas. Så att du känner ju väldigt stark empati och vilja att hjälpa. Och personer som pläderar för hårdare straff, de anklagas ju ofta för att vara oempatiska. Men tvärtom vill jag hävda att de som argumenterar för hårdare straff, och i princip alla poliser, de ser ju den andra sidan. Alltså de ser brottsoffer som blir drabbade. Och jobbar man i utsatta områden så ser man ju också att de flesta människor i de här områdena, den absoluta majoriteten, är hedliga människor som vill leva ett vanligt liv och som drabbas så hårt av de här gangstrarna. Och då känner man ju, jag känner så att så här kan det inte fortsätta. Det här måste vi liksom ta med hårdhandskarna mot. Och då är det väldigt lätt att sitta då och vara opinionsbildare eller politiker och bo i ett fint och trevligt område och aldrig vistas i den här verkligheten. Jag tror att hade vi haft den här typen av problem på Östermalm, då hade vi haft 10 år för grovt vapenbrott för länge sedan.
Men vår statsminister Stefan Löfven gick faktiskt ut i förra veckan och sa att han vill bo i Rinkeby. Han kan tänka sig att bo i Rinkeby.
Ja, det är ju uppenbart att han inte talar sanning. Det är ju tyvärr så att de flesta människor som kan flytta från Rinkeby gör det. Och det är precis de anledningarna att det området är klassificerat som ett utsatt område. Det finns jättestora problem i de här områdena. Jag tycker det är synd att statsministern inte kan svara ärligt på den frågan. Han skulle kunna svara att jag önskar att jag ville flytta till Rinkeby. Och jag kommer göra mitt yttersta för att se till att Rinkeby blir ett område som man vill bo i och vill flytta till. Men där är vi inte idag. Och det är därför vi bland annat har byggt den här polisstationen där. Så hade han kunnat säga.
Och det är ju därför man... Det är därför man blir lite tveksam till politiker när de drar sådana uppenbara lögner. Jag tror inte att det är många som trodde på honom.
Nej, det är ingen som tror på honom. Det där är liksom... Sånt där gör det bara politikerföraktet. Att man inte kan ge ett rakt och ärligt svar.
Ja. Men mer då? Är det bara hårdare straff som krävs?
Nej, alltså det räcker ju inte hela vägen. Och här måste man ju hålla isär också. Vad är det för åtgärder som behandlar symptom och vad är det för åtgärder som behandlar orsak? Och straff och fler poliser och även en bättre fungerande polisverksamhet, det är lika viktigt att vi får en ökad uppklaring. Det räcker långt, men det räcker inte hela vägen. Nej. Utan vi måste se till att de här utanförskapsområdena blir mer välfungerande. Och jag är kriminolog, så att jag har svårt att svara på hur man ska göra det. Men det som behövs är ju att arbetslösheten minskar, att skolorna blir mer välfungerande, att vi får ett mer integrerat samhälle. För att den här gangsterkulturen har kunnat växa fram, det beror ju på den här segregationen och utanförskapet. Det är det som har skapat förutsättningar för att vi har fått en subkultur som är så väsensskild från majoritetskulturen. Men jag är åtminstone absolut övertygad om att föräldrar, idrottsföreningar, fritidsgårdar, skolan, alla måste ta ett större fostrande ansvar och motarbeta den här destruktiva gangsterkulturen och försöka främja god moral. Utan det spelar det ingen roll vad vi gör. Och där kan man också konstatera att det ekonomiska välståndet har ju över tid ökat. Även i de här utsatta områdena. Så den här brottsligheten, den beror inte på ekonomiska faktorer, utan den beror på kulturella faktorer.
Just det. Alltså superintressant, Fredrik, att få en liten inblick i dina kunskaper och i den bok som du har skrivit då, Gangstervåld. Och så har du en subtitle där också.
Den Gangstervåld, den nya brottsligheten.
Den nya brottsligheten. Jag tänkte vi skulle avsluta avsnittet med att höra vad du gör på fritiden. Kollar du på bara på gangsterfilmer?
Jag kollar väldigt sällan på gangsterfilmer faktiskt.
Är det så?
Men förra sommaren så bet jag mig igenom klassiska Gudfadern-filmerna.
Ja.
De är bra, riktigt bra.
Mycket bra, mycket bra. Men där är det ju, det kan man ju kalla en släktbaserad form
det, av det är aldrig kriminalitet. Så grad släktbaserade nätverk. Och, jag tror att det är bättre att fråga någon etnolog kanske. Så att jag ska inte... Jag vet inte i vilken utsträckning den här sicilianska släktkulturen eller klankulturen, hur lik den är egentligen de typer av klaner vi har i Sverige som härstammar framförallt från Mellanöstern.
Nej, just det. Nej, jag kan inte heller det där. Men skulle du kunna rekommendera någon film eller någonting? Du kanske kan rekommendera en bok. Du kanske är en klassisk bokmal.
Ja, det är jag faktiskt. Först och främst ska man ju läsa Gangstervåld av mig själv. Men sen finns en annan väldigt intressant bok som fokuserar just på det här med klaner. Familjen, som kom ut här för några månader sedan. Skriven av en journalist som, nu tappar jag namnet, Johanna, hon har ett dubbel efternamn. Du kan hjälpa
just
mig.
Just det, Familjen heter den boken. Ja, jag lägger in det sen. Men då så säger jag så här, Fredrik, jag tackar dig, jag bockar dig att vi fick en inblick i dina kunskaper. Det har varit mycket intressant att höra, och ni som vill höra Fredriks historia från minnet ur hans polisliv, det gör ni som är Patreons. Så smitt in på Patreon och bli just Patreon, så ska ni få höra vad han berättar där. Tack så mycket så länge, Fredrik.
Tack så mycket, kul att jag fick komma hit.
Stort tack! Podden är slut för denna vecka, men Snutsnack är givetvis tillbaks i nästa. Glöm inte att du kan stötta podden och bli Patreon, och du gör det genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Stort tack för att du har lyssnat, hoppas du får en bra vecka, så hörs vi nästa. Hej då!